Det här är politikens frågepodd.
Hur ska sossarna hinna komma med riktiga förslag när de bara har massa pressträffar?
Du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den.
Marika Birgersson har ställt en fråga, den lyder så här. Jag har funderat på en sak väldigt länge efter att ha försökt bevaka Socialdemokraternas alla pressträffar. De verkar ha minst 2-3 i veckan, vilket måste vara jobbigt i sig för dem. Men är det inte ännu jobbigare att ta fram nya politiska förslag som man kan ha en pressträff om? Särskilt om man är ett parti i opposition, alltså utan de utredare, jurister, ekonomer och med mera experter som finns i regeringskansliet. Nu senast så är en pressträff för att bekämpa att sanktioner mot Ryssland ska kunna kringgås. Där presenterar de förslag om till exempel en anmälningsplikt för myndigheter och ett sanktionsråd under Utrikesdepartementet. Hur har man kommit fram till just det? Handlar det då om att de återanvänder gamla förslag som de redan hade när de satt i regeringskansliet? Eller har de haft kontakt med gamla statssekreterare från sin regeringstid som liksom hjälper till? Jag blir inte klok på detta. Så jag undrar kort och gott, hur går det till när partier i opposition tar fram nya politiska förslag och vad har de för resurser till det egentligen?
Ja, och det är ju ganska enkelt. De har 37 stycken utredare på RUT, riksdagens utredningstjänst. Då går vi vidare.
Som alla partier delar på då i riksdagen?
Det gör de. Det finns inga speciella kvoter, utan det finns lite råd och tips på internwebben. Så här ska du formulera frågan. För jag tycker att RUT verkar vara lite som så här AI. Att du måste ha en bra prompt för att få ett bra och rimligt svar. Och också verkligen skriva in lite, när är deadlinen? När behöver jag få det här?
Och 37 personer, är det lite i relation till regeringskansliets tjänstemän? Eller?
Runt 5000 eller vad är det? Flera tusentals personer. Det finns ju lite så här bilden ibland att när man är i opposition så kan man komma med lite så här förslag, och det finns ju bra människor som man kan jobba med och man kan ha människor som är engagerade internt i partierna, men det är först när du får liksom på något sätt RKs superdator i betydelsen av att så här, när du har de resurserna som du kan förstå hur mycket kostar egentligen det här förslaget, vad får det för effekter, hur skriver man lagen så att det här funkar, vad är liksom hela beredningsförfarandet, systemet.
Men sen har ju partierna också sina egna tjänstemän, alltså de politiska, alltså politiskt sakkunniga, vars ju uppgift ofta är att ta fram politik också.
Ja, och här kan vi säga att nu har jag just frågat Socialdemokraterna, hur jobbar ni? Och då har ju de en politisk sekreterare för varje utskott.
Just det, sekreterare heter i riksdagen, förlåt.
Ja, som jobbar med de här frågorna. Och sen så har de ju, de har liksom en stab kring partiledaren, kring Baudin. Det finns människor som är anställda. Det är lite svårt att få ett exakt siffra på hur många, man kan säga så här, resurser de har kring detta. Men åtminstone det är lika många som utskotten plus fler människor. Och samtidigt säger Socialdemokraterna, sen har vi ju väldigt många riksdagsledamöter. Det är lite skillnad på oss och typ Lilla Liberalen eller någonting, där folk måste sitta i flera utskott och springa omkring. Att, det är ju en annan situation där en socialdemokrat som kan verkligen fokusera sig på ett utskott kan verkligen sätta sig in i en fråga och jobba mycket själv med det här. Och vi kan ta exemplet just nu på den här pressträffen som Fredrik Olofsson och Aida Brinichiko. Jag är lite osäker på detta uttalet, men de sitter båda i näringsutskottet. Och Fredrik Olofsson känner vi ju, den här mannen som är så himla nära Magdalena och liksom verkligen tungviktare. Aida är helt ny i riksdagen.
Yngst, va? I riksdagen är hon inte.
Mycket möjligt. Jag ringde till henne och frågade liksom så här, vad exakt kom de här förslagen med sanktionsråd? Var det något gammalt? Var det någon statssekreterare som sa, vet vad, det här ska du göra? Och de var väldigt öppen med mig i så här processen. Att, nej, men det här började egentligen i augusti. Då hade hon liksom fått...
Sa du vad det handlade om, förslaget?
Ja, eller sanktionsråd under utrikesdepartementet
för... Ja, det var det som frågan, det var den, ja, den som frågan, förlåt.
Mm. Som det här pressträffen handlade om. Och då förklarade att det här handlade alltså om export till länder runt omkring Ryssland, ett sätt att så här komma runt sanktionsförbuden. Så exporterar man till ett grannland som istället skickar iväg. Och det var det här datan som hon hade sett. Så då hade hon ställt en fråga till Forssell som liksom ansvarig minister.
Handelsminister.
Ja, mm. Och då hade han vänt
sig. Och bistånd.
Ja, men det här gällde ju handel då.
Okay.
Och då är det Kommerskollegium som jag fick lära mig var expertgruppen som har koll på det här med utrikeshandel.
Ja.
Men det här, hon var lite sur för att det liksom tog till november innan liksom det blev en konkret beställning på typ så här, vad skulle vi kunna göra åt det här?
Alltså som regeringen och Kommerskollegium gjorde någonting,
ja,
konkret.
För att undvika, vad är de potentiella liksom, policyförslagen?
Ja.
Och då satt hon och väntade, och verkar också vara lite sur på att typ han fick så, här, så mycket bra press för att så här, han tar verkligen itu med den här frågan.
Alltså Johan Forssell.
Ja, så då passade hon på att under samma liksom period lägga in en förfrågan till RUT. Och då var hon ganska specifik efter att också ha pratat med lite så här erfarna rävar om hur specifik måste man vara i de här förslagen. Och då är en så här klassiker att ja, titta runt på andra länder, vad gör de? Och då är det någonting så att om man tittar på Finland, vad de gör,
mm-hmm,
då får man det svaret mycket snabbare än om man tittar till exempel på Danmark. Där tar det lång tid att
för
få ett svar.
För då kan någon på RUT ringa eller läsa någonting från Finland.
Varför är Finland snabbare än Danmark?
Jag vet inte. Men,
just en Danmark. Ja. Alltså, du kommer från Malmö, Limhamn och ställer den frågan.
Du
vad
menar
gör
för
att, de i Danmark om dagarna?
Ja, så man har lite trevligt.
Japp.
En kulturell stereotyp.
Japp.
Man säger god arbetslust när någon ska gå till jobbet.
Det går långsammare,
ja,
tänker jag.
Och därför kom nämligen förslaget från det som Finland hade infört, ett sanktionsråd. Och då tog hon så här, ja men då tar jag det förslaget, för det fanns med då i Kommerskollegium och liksom var som ett, eller inte riktigt rakt av en rekommendation, men då tänkte hon så här, det här kan jag föreslå. Och så hade hon pratat lite liksom, Fredrik Olofsson lät hon så här typ ta förankringen i partiet liksom, att det här är en bra grej. Och hon lärde sig också så här, att man ska inte vara för specifik, typ så här, den ska ha den här ordföranden, den ska träffas så många gånger, utan mer bara ett sanktionsråd som man har i Finland, vi borde titta på det någonting. Så att det var väldigt så här konkret hur just det förslaget kom fram. Sen pratade jag lite bredare med Socialdemokraterna. Vad hämtar de allt ifrån, särskilt när de ska göra alla dessa jäkla pressträffar? Och jag också pratade med kommunikationsavdelningen. Så här, finns det beting? För det känns ju lite så att så här, nej men Ardalan, nu har han känt stressen att så här, typ, jag måste göra 1-2 pressträffar per vecka, jag ligger under det här, så nu får jag kasta ut mig någonting.
För att det är, man får ju känslan av att det finns någon slags idé om att vara så synlig som möjligt.
Ja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news, ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lite av vad vi beskrivit det som att man behöll statsministerstrategin, särskilt med Magdalena Andersson.
Ja.
Känslan av att så här, hon är ett väldigt välbekant namn och hon ska vara ute och prata om stora viktiga frågor. Och det här tyckte jag fick ganska bekräftat. Det är en rimlig sätt att beskriva det hela. Samtidigt som de vänder sig med så här, ja, det är också oppositionens roll att försöka få så mycket uppmärksamhet som möjligt i viktiga frågor och lyfta fram vad vårt perspektiv är. Och då var jag så här, men finns det inte någon som helst konflikt i att om ni gör allt det här, för det måste ju ändå koordineras och ni ska kolla av och titta så här, tycker partiet det här, och det är lite oklart vad tycker partiet, för vi är inne i någon sorts liksom förändringsprocess med politiska grupper som ska komma med förslag och liknande, vill vi ha saker? Och då var svaret jag fick att så här, nej men det här är någon form utav liksom positiv cirkel, att vi har massa frågor där vi har kompetens, vi har många människor som jobbar med de här frågorna, vi som parti har musklerna att göra detta. Och de utspel vi gör kanske inte alltid funkar jättebra så här medialt eller hela tiden når ut till väljarna, men internt så är det väldigt bra. Det blir liksom en sorts förankringsprocess i partiet att de gillar de här förslagen.
En energi också kanske att man faktiskt gör någonting.
Ja,
ibland kanske.
Ja, alltså. jag förstår. Jag vill bara säga det, jag vill ha en liten kritisk röst, ja, här. Ja. Nämligen alla de här förslagen behöver inte vara så förbannat genomtänkta eller fantastiska som det nu låter. Men,
och så är det ju ofta, och det är ju också det som ibland har varit problem när alltså under Socialdemokraternas när de var minoritetsregering och fick hantera en massa förslag och budgetar som kom från riksdagen men fick majoritet. Det blev ju också lite stökigt för att det inte hade gått genom RKs,
ja,
räkningsgrejer.
Men det där med utskottsinitiativ är ju demokratiskt, får man verkligen säga. Alltså, finns det en majoritet i riksdagen eller ett utskott så finns det. Men det kanske inte alltid det mest välberedda, tycker åtminstone inte tjänstemän i regeringskansliet.
Mm. Nej, och det är ju också lätt att sitta i riksdagen och inte behöva ha saker på gemensam beredning mellan olika departement, eller som fallet är nu, mellan tre partier och ett parti som sitter utanför. Alltså det är ju, det är lätt att komma med saker som aldrig behöver bli verklighet. Man behöver ju inte riktigt stå till svars på samma sätt som i regeringskansliet.
Och här kommer vi till den socialdemokratiska självbilden slash spinnet. För då försökte jag ta mig tillbaka till valrörelsen, och där kom det ju ut vallöften från Sverigedemokraterna, från Kristdemokraterna om så här ska vi sänka priset vid pump.
Och just det.
Liksom, nu blev ju det på något sätt sänkt vid pris vid pump. Men var det liksom ett dåligt sätt att när man sitter utanför bara kasta ur sig någonting? Och deras argumentation var väl typ att så här, på ett sätt så har det ju hänt, men det som var så specifikt med det här var att det var kronor, det var datum, det var det här man vände sig mot. Och nu återigen kommer självbilden som S har, att så här skulle vi aldrig ha gjort, för det är ju inte seriöst att lova sådana saker som inte har blivit utredda på det här exakta sättet. Och de menar att så här, nej, man behöver inte ha RKs superdator för att komma fram med politik hela tiden, utan vi har så mycket i oss ändå. Vi har också det här normen av att det måste liksom funka.
Är det en faktisk dator eller är det en metafor?
Det är en metafor, ja, skulle jag säga. Och det är inte en metafor som de älskade hela tiden, jag försöker säga.
Men du menar att sådana säger att de har så mycket erfarenhet och kompetens och så vidare. Tittar man på deras riksdagsgrupp går det ju ifrågasätta det också, tänker jag. Men det är ju lite underhållande i olika partiers försök att visa att de har sakkompetens. En som var viktig just i klimatfrågorna för Sverigedemokraterna var ju Elsa Widding. Mm. För hon skulle ju vara den stora experten som så att säga skulle göra deras politik seriös och tung. Och sen blev hon politisk vilde.
Uh-huh.
Så det är inte så lätt det där alla gånger.
Var inte det energifrågorna? Var det klimatfrågorna?
Ja, energifrågor, det definierar jag som klimatfrågor.
Du är sån typ.
Ja, sån.
Nej, men annan tanke apropå det här med alla pressträffar och alla förslag. Jag pratade med en centralt placerad socialdemokrat för några veckor sedan som sa att som erkände för mig att nej, men vi får ju alldeles för mycket uppmärksamhet. Alltså oproportionerligt mycket. Hen tyckte att de hade det lite lätt. Sen träffade jag en centerpartist.
Mm.
En yvig och pratglad typ strax därefter som sa samma sak fast tvärt emot. Så här, vi kommer inte ut allt. Det är liksom ett köttberg av sossar som står i vägen.
Ja, och lite för den här bilden av till exempel Socialdemokraterna i opposition brukar ju vara att det här partiet mår inte bra och liksom hamnar allting. Man måste vara i Rosenbad för att funka som parti. De här människorna jag pratade med sa, ja, fast så var det absolut förra gången. När vi liksom blev utkastade ur alliansen, då var det mycket, vi var ute och klagade. Det var mycket klag, men den här gången så tyckte de att så här, nu kommer ju med konkreta förslag. Vi har åtgärder på problematiken, som vi säger. Och det finns ju också någonting i att men partiet har ju inte självbilden av att man själv gick bakåt, att det är en kris. Så redan där mår man väl bättre någonstans, att det fortfarande finns en styrning och man kan liksom se vägen framåt, att vi kommer ju komma tillbaka. Snart kommer naturliga ordningens ting återställas mer eller mindre. Och det är väl lite oklart.
Var det din känsla eller deras känsla?
Det var deras känsla att så här, nej men det blir inte jobbigt för oss, utan det blir härligt. Det finns inte beting, men det finns förväntningar på att alla gruppledare, som de kallar sina talespersoner i olika frågor, att de ska liksom komma med och leverera olika frågor hela tiden.
Men det finns ju också någonting med att Socialdemokraterna har ju fått en del kritik för att de inte hade så mycket politik i det förra valet, utan de hade Magdalena Andersson och kepsarna som de hade skrivit Magda på. Nu har de tryckt upp nya kepsarsagan med nytt grafisk profil. Men,
och där står det sjukvårdskris.
Nu börjar ju Magdalena Anderssons siffror dala och Ulf Kristerssons att stiga, så att de kanske måste ändå ha mer än ett kort.
Ja, och det kanske då, när intresset för Magdalena, om hon ses lite mer som hon är on the down and out, det är att överdriva, men ändå så här, då blir ju det mediala intresset för, och just nu kommer hon igen. Nej, men då kanske man liksom ryggar bakåt lite från medias håll. Samtidigt så, bara i det här, var får Socialdemokraterna sina idéer ifrån? Och då pratar folk om så här, ja, men vi har ju kongresser och vi har ju olika intresseorganisationer som vi träffar, och SKR, den här lilla härliga stat i staten, har ju varit liksom väldigt behjälplig, men som de menar sig en trovärdig aktör för att just prata om sjukvårdskrisen.
Mm. Hur många utredare finns det på SKR?
Än en gång, nej, jag vet inte. Det vet jag. Men det finns nog väldigt många. Och där pratar man om att så här, där blir det ju liksom för sossarna lättare, för egentligen behöver ju inte de komma med konkreta förslag där, utan de har ju liksom sen ett år, och de menar så här, det här kommer ju från våra regionpolitiker, och de pratar så här, typ alla måste skära ner, att de liksom förstod organiskt, och så börjar de liksom prata om så här, glosan sjukvårdskrisen, och det är den de verkligen försöker sätta. Det enda de behöver göra i princip, det är ju att lyfta så här, typ S vill skicka mer pengar, det vill inte regeringen. Tidepartierna, SD-regeringen, de vill inte skicka tillräckligt mycket pengar, vi vill skicka pengar. Så att bara hela tiden trycka på den skillnaden, det är ju liksom mycket lättare än att komma med, som man skulle kunna argumentera, att regeringen ibland försöker liksom specifika sig, vet du vad, det handlar inte bara om mer pengar, utan vi ska komma med reformer eller se liksom effektivitet, och det finns andra saker att göra. Så där är ju sossarnas jobb lättare, att bara säga så här, mer, tryck på mer pengar. Och sen har de också det här som handlade om utskotten, nämligen kommittémotioner, som tydligen är någonting som händer varje år, kommittémotioner.
Ja, det är liksom den stora per utskott.
Ja, och där kan man också bara plocka upp något gammalt, det är presenterat, men herregud, den kan man ta en sån gammal god och bara säga, den här, det är en viktig fråga, låt oss lyfta den här. Så man har sina kommittémotioner, man har sina politiska sekreterare, man har sina kanske alldeles för många riksdagsledamöter som kan sätta sig in i frågor. Och man har SKR till exempel.
Och RUT.
Och RUT, inte att förglömma de 37 som ska leverera hela tiden.
Och så den där möjligheten att bara säga ordet sjukvårdskris och inte ha så mycket under det alls, om man inte vill. Det är väl ett svar på Marikas fråga. Vill du ställa någon annan fråga, så mejlar du till politiken@svd.se.
Förstår du vilka framsteg han har gjort?
Ja, det är första gången tror jag han läser upp mejladressen, eller?
Alltså, jag har disciplinerat honom på ett sätt också. Bara får den credden.
Mysigt.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.